Varmt välkommen ska du vara till podden People and Culture 30 minuter företagskultur. Den här podden sponsras av Culture by Design som har till uppgift att skapa arbetsglädje genom just företagskulturen. Tack för att du lyssnar in och vi hoppas att du ser fram emot dagens avsnitt. Och idag har vi ju bjudit in en gäst som jag verkligen ser fram emot att få tala lite mer med. Och det är Anthony Lassinai. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och du och jag, vi ska ju fokusera lite på det här med kommunikation idag. Och du har ju faktiskt skrivit en bok kring det här. Och jag tänkte att det här blir ett jättebra tema på det här avsnittet. Och den här boken, Missförstå mig fel. Hur kommunikation, arbetsglädje och resultat hänger ihop. Så den tänkte vi ska prata lite om. Men först och främst, kan inte du berätta lite mer om dig själv? Vem är du och varför brinner du för det här med kommunikation och arbetsglädje?
Jag är 55 år när detta spelas in. Mm. Jag är från Göteborg från början, har inte bott där sedan 97. Jag bor numera i Blekinge. Jag far runt världen faktiskt och föreläser om kommunikation, arbetsglädje och ledarskap. Även kundbemötande. Så att det är mina ämnen. Varför jag startade med det? Jag tror att det är så enkelt som att jag hade någon slags talang och blev bekräftad i det. Och i och med den bekräftelsen så fortsatte jag utveckla den biten. Sen finns det ju saker som har hänt på vägen som har gjort att man går ännu mer åt det hållet kanske. Jag minns till exempel när jag var 7-8 år och var på någon sån här hem och skola eller något liknande. Någon slags samling då med föräldrar och lärare och rektorn där. Vi satt i Bamba. Jag är från Göteborg så Bamba i skolmatsalen då. Och rektorn frågade, har ni några frågor? Ingen hade några frågor. Då räckte jag upp handen, 7-8 år gammal och sånt där. Och blev tagen på allvar. Och jag tror att det faktiskt, jag har tänkt på detta nu för de senaste månaderna bara. Det här har försvunnit ur mitt minne fram till nu. Men jag tror att det faktiskt har påverkat mig. Som en sån här händelse som att jag blev tagen på allvar av en vuxen som då lyssnade och svarade och sånt där. Det kändes bra. Kanske är det så enkelt att det är en sån sak som hände som gjorde att jag gick den här banan då.
Ja, vad intressant. Och det får mig att tänka på när jag tror jag var 15 år gammal. Och så står en politiker och pratar på Sergels torg. Och så börjar de säga då att ställ gärna frågor. Och jag går fram och ställer en fråga. Och blev också tagen på allvar. Så jag fick en liten flashback själv kring just det här. Vikten av att också visa respekt även för individer som kanske egentligen man tänker ska hårdra det, inte har så mycket att komma med. Men det är otroligt viktigt signalvärde, tänker jag.
Det är det. Och så känner du själv, oj, du blir bekräftad i detta. Du blir sedd och hörd. Och plötsligt så var du på insidan, inte på utsidan och sådana saker. Så att det, ja, sånt här kan vi prata mycket om det här med att vara en del av istället för utanför.
Ja, just det. Och just det här med kommunikation är ju otroligt viktigt. Från mina år nu som kulturstrateg och arbetat med arbetsplatskultur så är ju det här en av nycklarna. Och jag tror jag nämnde tidigare i podden att jag träffade ju ett företag som jag jobbade med under några år. Och så säger den här vdn när vi träffades år 3 tror jag. Teresa, om du säger att jag ska fortsätta kommunicera och att vi ska göra det, då kommer jag kräkas, sa han till och med framför ledningsgruppen. Men för mig blev det ju så tydligt på att nu är ni på rätt väg. För att det här, kommunikation är en sån väsentlig del i, precis som du också pratade om, att skapa arbetsglädje. Och det är kanske inte alla som riktigt förstår den kopplingen. Kan du inte berätta lite mer om just det här, vad är kommunikation för dig och hur får man den att leda till arbetsglädje?
Jag ser kommunikationen som ett medel och inte ett mål till att börja med. Så ibland säger jag att det jag gör är inte så viktigt om inte det leder till någonting. Så vi skulle kunna börja längst bort i resultatdelen först. Varje bolag, varje organisation vill nå ett resultat. För att göra det måste folk prestera. För att de ska prestera behöver de vara motiverade och engagerade. Och gärna känna arbetsglädje. Mm. Och för att göra det måste de möta och bemöta varandra på ett bra sätt. Det vill säga de behöver kommunicera på ett bra sätt. Så där har vi hela kedjan. Så jag har ju nördat ner mig i mänsklig kommunikation väldigt mycket. Men också motivation. Den typen av psykologi också. Motivationspsykologi, målpsykologi och så här. Så att jag försöker få med hela den här kedjan. Men mycket av motivationen kommer av att du känner att du är på en bra plats, en trygg plats. Att vi kan kommunicera på ett bra sätt tillsammans. Och det finns ju både dålig och bra kommunikation. Och det som jag tycker är väldigt spännande är att alla tror att de är bra på att kommunicera för att de någonstans lärde sig att pussla ihop ord till meningar. Och nu kan de kommunicera. Det är ju ganska humoristiskt faktiskt. Så enkelt är det inte.
Och då blir jag väldigt nyfiken på att pussla ihop ord. Har du något exempel? Någonting du har hört om? Någonting du varit med om? Där det verkligen så här, där var det någon som bara pusslat ihop ord, men det kanske inte kom fram på det sättet som den hade.
Jag kan ge ett exempel när jag misslyckades. Det är väl ganska bra att kunna få bjuda
på. Ja, men det
var
jättebra.
Jag ska faktiskt, efter det här mötet som du och jag har, ska jag träffa ett företag som jag har jobbat med förut. Vid ett läge, det här är ett internationellt företag, stort företag, så träffade jag en arbetsgrupp och såg att de var ganska stressade. Och så sa jag så här, jag märker att saker har börjat eskalera. Det blev ju alltså inte bra. Det fanns en person där som blev jättearg och sa, här eskaleras ingenting, vi kan nog klara av det här själva, tack så mycket. Och då insåg jag att jag menade kanske mer att det har liksom höjts i tempo.
Uh-huh.
Men han tog det som att hos oss i vår organisation betyder eskalera att jag frågar min chef om lov. Så han tog det helt annorlunda. De andra bara, nej, det är inga problem. Men jag fick aldrig över honom efteråt. Jag pusslade ihop ord som jag trodde var rätt i min värld. Men mina ord och min mening med det stämmer inte med mottagaren.
Nej.
Så jag var inte, ska man säga, ihopkopplad fullt ut med mottagaren i läget då.
Det är det här som är så intressant, för mig, någonting som jag brukar prata mycket om när jag jobbar med mina kunder, det är just det här att ett ord för mig, om vi ska prata värderingar och liknande, att driven kan betyda någonting för mig och någonting helt annat för dig. Och där blir det också just det här att det är också upp till åhöraren, mottagaren, att vad lägger den för värderingar i det? Och där blir det ju en sån sak.
Oh ja, jag menar, du har en massa filter i din hjärna. Mm. Så att det som väl kommer ut är inte exakt det du menade.
Nej.
Sen har jag en massa filter när jag tar emot ditt meddelande.
Mm.
Och att det är exakt det som du menar som jag ska då förstå och acceptera, det är nästan omöjligt.
Ja.
Så att därför menar jag att det är svårt. Och jag läste en kurs också i det här med medvetandet och hjärnan och inser när jag liksom läser den här att det går inte att fullt ut sätta sig in i en annan människa.
Nej.
Så jag har jättestor respekt för att missförstånd uppstår.
Ah.
Däremot tycker jag att det är lite humor när man tror att det inte gör det. Jag sa ju faktiskt det. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Och så kan man hålla på så länge som helst.
Ja. Ja, då är det nära bara komma överens om att vi kommer inte nå varandra där. Utan det är någonstans däremellan.
Ja, och kanske. Och sen också liksom fortsätta fråga vidare. Hur menade du då?
Just det.
Så att man kan försöka nå varandra. Och det gör man ju bara om man har någon form av trygg eller respektfull atmosfär också.
Just det. Om vi nu tänker på kommunikation utifrån det perspektivet att om vi nu skulle tala till ledare i det här fallet. Mm. Det är ju många ledare och HR-personer som lyssnar in på den här podden. Och det är vi väldigt glada för. Och om vi tänker att vi skulle kunna ge dem lite verktyg kring hur de kan tänka kring kommunikationen. Hur kan HR guida sina ledare och för de som är ledare också. Vad kan de tänka kring att skapa en framgångsrik kommunikation?
Ja, det finns ju så många nycklar i detta och en del handlar om strukturer förstås. Jag tänkte inte gå in på det så mycket för det tycker jag att andra är bättre på än jag. Men vi har ju saker som att vi har väldigt bra och tydliga värderingar.
Ja.
Att vi lever de värderingarna. Mm. Inte tre ord på en poster.
Nej.
Värdegrund kan bli väldigt grund om man har den typen av liv. Men om man tänker sig att vi faktiskt lever dem, att vi är tydliga med dem, då kommer man ganska långt på det. Och gärna då att de handlar om tillit och trygghet någonstans också.
Mm.
Det visar ju hur många studier som helst att har du en organisation där det finns hög tillit och hög trygghet så vågar man vågar räcka upp handen om man inte förstår, man vågar räcka upp handen om man inte håller med, man kan till och med räcka upp handen och säga jag gjorde fel.
Mm.
Det kan man inte i organisationer som är otrygga och konfliktfyllda. Det har ju många visat sig. Amy Edmondson heter hon som skrev boken om psykologisk trygghet en gång i tiden och hon beskriver väldigt bra ett exempel på ett sjukhus då, eller två sjukhus där det ena sjukhuset rapporterar massor med fel som de gör, medan det andra inte gör det. Och omedelbart tänker man att de som inte rapporterar fel, de är ju väldigt bra.
Ja,
men det är exakt tvärtom.
Ja.
De vågar inte rapportera felen för att då blir deras chefer, läkarna och överläkarna sura. Och så här. Utan det är de som vågar göra det som hela tiden utvecklas och blir bättre och bättre och bättre.
Mm.
Sen då när du väl är inne i kommunikationen så pratar jag mycket om bland annat skillnaden mellan att informera och att involvera. Informationsmöten är ju så tråkiga.
Nej.
Är så tråkiga. Och går att göra på många bättre sätt än att samla en massa människor i samma rum. Så här, då finns det andra sätt att göra på. Men om vi tänker oss olika aspekter av kommunikation för mig som har tittat på detta i decennier nu så har jag aggregerat upp alltihopa till tre kommunikativa superkrafter.
Ja, intressant.
Och är man bra på dem, då är man bra på att leda människor och serva folk och med kunder och andra och samarbeta med kollegor också.
Mm.
Ska vi ta dem en i taget?
Ja, självklart.
Okej, okay, då gör vi det. Ja. Jag tar dem i prioriteringsordning också, tänkte jag.
Ja, det låter bra.
Så att jag börjar med superkraften empati. Empati så att andra människor känner att du försöker förstå dem. Så mycket det nu går. Jag har ju precis sagt att det inte går fullt ut, men så mycket det nu går. Och det visar sig i hur du lyssnar till exempel. Hur nyfiken är du? Är du intresserad istället för intressant? Empati bygger lojalitet och bygger en viskänsla och bygger trygghet hos medarbetarna. Det visar sig att har du, det kanske du känner till de studierna, men har du chefer med hög upplevd empati så har du kanske en engagemangsnivå på 70% av personalen istället för 15-30% om de har låg empatisk förmåga. Så empati är definitivt nyckel, och här handlar det om att våga fråga och sen lyssna för att förstå och inte försvara.
Och det är det där som är så viktigt, det här aktivt lyssnande. Att inte bara, som ibland tyvärr, att man bara lyssnar för att få komma till sin punkt sen. Så man sen ska prata och man redan har en tes eller vad det nu kan vara på vad man vill få fram sen. Så superviktigt. Och också just det, jag tycker att det är bra att du också tydliggör just empati. Vad innebär det egentligen? För att empati är också en sån sak som jag upplevt många gånger att många talar om. Men vad gör man rent konkret? Och att då ett lyssnande är en sån sak. Det är bra att du lyfter det.
Ja, lyssnandet och frågandet. Så att man kan ställa nästa fråga. Hur menar du då? Berätta, ge mig ett exempel. Att man försöker hela tiden förstå. Och det är ju som så någonstans att det är den största gåvan du kan ge en annan människa. Det är ju din tid, för den kommer aldrig tillbaka. Mm. Och din uppmärksamhet. Mm. Och jag antar att du har varit med om situationer när du har varit stressad kanske och sånt där och inte orkat lyssna fullt ut.
Det kan ha hänt.
Men du har också varit med i situationer när du kunnat stilla dig och bara vara där för den andra människan.
Absolut.
Vad händer då?
Ja. Och jag tycker att det är väldigt intressant också just det här, vad händer i samtalet när man faktiskt tar sig tid. Vi gick ju hos en tidigare arbetsgivare, så fick vi gå den här de 7 goda vanorna.
Ja,
och då fick vi ju också arbeta med det som team, att aktivt lyssnande och ställa frågor och snarare mer summera, har jag förstått rätt kring det här du säger till mig nu? Har jag uppfattat det här på rätt sätt? Och att den andra personen då får lägga till eller utveckla, så att det inte blir att man tar någonting för givet utan att man snarare bekräftar, det här är det du säger, det här är det som jag tar med mig. Är det rätt?
Ja, precis. Seek first to understand, then to be understood. Jag minns ett exempel när jag var mellanchef. Det var länge sedan. Nu har jag varit egen i 17 år snart. Eller jag hade nog 17 år förresten. Och gör ungefär vad du gör, på mitt sätt då. Jag var mellanchef. Jag hade precis blivit det. Och hamnat mitt emellan de här medarbetarna och den chefen de hade innan. För hon hade inte tid att ha alla själv, så hon skaffade sig några mellanchefer. Helt förståeligt, hon hade hur mycket som helst att göra. De blev inte nöjda med detta. Mm. De tyckte det var jobbigt, nu var de ett steg längre ifrån besluten och sådana här saker. Så vi fick sätta oss ner helt enkelt och jag körde aktivt lyssnande hur mycket som helst. Bara för att de verkligen skulle förstå att jag förstod.
Ja.
Och då, när jag väl hade gjort det, när vi hade bekräftat varandra och vi förstod att nu vet vi vad som gäller, då kunde jag säga, bra, jag förstår vad ni vill, det kommer inte att ske.
Ja.
Och då kunde jag berätta varför det inte kommer att ske. Och då tog de det mycket bättre än när de var i någon slags spekulationsfas.
Just det.
Så det är alltid mycket bättre att reflektera tillsammans än att spekulera efteråt. Mm. Mm. Och här fick vi chansen att verkligen göra det tillsammans.
Mm.
Då slapp de att undra.
Just det.
Ja, så empati, ja, jätteviktigt. Och empati kopplat gärna till medkänsla.
Mm.
För sen har du ju empati som är kopplad med till någon slags algoritmer, och då kan ju datorer också gå in och vara empatiska i så fall. Affective computing och sånt där de kan känna av hur du pratar och om du höjer rösten eller hur, alltså en massa saker. Det är ett jättespännande område. Det kan vi släppa nu.
Ja. Oj, det här lät intressant.
Ja,
men då har vi empati som en superkraft.
Ja, det har vi.
Vad har vi mer då?
Tydlighet.
Tydlighet.
Ja, tydlighet är definitivt en superkraft.
Mm.
Så att människor förstår dig.
Mm.
Så att du får dem att känna sig smarta. De följer dig vad som helst om du är ledare och får dem att känna sig smarta.
Mm.
Tydlighet är ju också då det vi var inne på förut. Att det är nästan lite humor att man tror att man är så tydlig alla gånger.
Ja.
Och så är man inte det. Det är väl därför någon säger att du behöver säga samma sak kanske på olika sätt 7 gånger innan det verkligen sitter.
Ja.
För i samtal med vem som helst så kommer människor att zona ut. Och var någon annanstans. Mm. Har du dessutom någon form av, du vet, här har vi någon ledning, eller någon dag tillsammans, alla medarbetare och sånt där, och jag pratar i 10 minuter eller jag pratar i 40 minuter. De kommer inte att lyssna på varje ord du säger i 40 minuter. De kommer inte att komma ihåg varje ord du sagt i 40 minuter. De minns vissa saker. Däremellan har de varit iväg någonstans på nästa semester de ska åka till. Eller ja. Om de glömde av att stänga av spisen. Eller oj, vilken konstig tröja. Alltså det finns så mycket saker som händer i människor. Men tydlighet är viktigt alltså. Och där kan vi krångla till det. Jag då som har jobbat med stora organisationer vet ju om alla, och det vet ju du också, du vet förkortningar till, alltså till tids ände, internlingo som ingen annan fattar utanför den gruppen. Sånt där måste man ju bara skala bort va, så mycket som möjligt.
Eller som man också kan ha, som jag var på en tidigare arbetsplats, där hade vi faktiskt en lista med alla dessa lingos, alla förkortningar och förklaringarna på dem.
Ja, ja.
För att man som ny medarbetare, det ingick liksom i onboardingprocesserna, då kunde man läsa till så att när det slängdes med de här orden under måndagsmötet, så kunde de faktiskt se sen också att det här betyder det här och det är det där systemet. Jaha, okej, då förstår jag.
En parlör.
Ja, exakt så. En annan sak som jag tänkte på, jag har ju min bakgrund bland annat är att jag har jobbat med världens största arbetsplatsstudie som mäter just tillit. Och det var ju en undersökning till grund för det här. Och då när man tittar då på resultatet många gånger, när man analyserar då vad tycker medarbetarna kring tilliten i det bolaget där de arbetar så. Så en av de största utmaningarna, alltså botten tre som jag brukar säga, det var ju tydliga förväntningar. Det var väldigt ofta som den kom som någonting som medarbetarna såg kunde bli bättre. Och det, apropå tydlighet, det är just att de vet inte, det kunde vara sådana saker som, det var otydliga mål för verksamheten, vart är vi på väg? Det var en otydlig vision, ja, men vad står vi för? Vad ska vi göra för skillnad i samhället? Men också otydliga förväntningar kring min egen roll. Vad är det jag förväntas utföra? Många gånger det företag gör det är att de kommunicerar väldigt mycket kring hit ska vi. Om man har det tydligt så det här ska vi liksom genomföra. Det här är målen vi ska nå. Men man har inte brutit ner det på individnivån. Och då blir det också väldigt svårt. För individen ser inte sin koppling till det stora. För mig blir också det väldigt mycket tydlighet.
Absolut. Tydliga mål, tydligt syfte, tydliga roller, ansvar, mandat, fördelningar, förväntningar. Det här är motivationsdödare när man inte har detta. Så vill du ha en organisation som känner engagemang och arbetsglädje behöver du vara tydlig.
Mm.
Men tydligheten kan inte komma helt och hållet på bekostnad av till exempel empati.
Nej.
Då blir du psykopat eller du blir dominerande på ett sätt som är otrevligt och arrogant. Mm. Sånt där. Därför behöver du ha en balans mellan de här tre superkrafterna och tydlighet definitivt. Och det finns massa verktyg man kan jobba med för att vara tydlig. The power of three, liksom att man pratar i tretal, början och slutet, liknelser, storytelling. Alltså det finns massor med grejer som man kan sedan coacha då varje person i då, för att de ska bli ännu tydligare. Precis som att det finns för empati då, för att de ska bli ännu mer inlyssnande också.
Just det.
Ska vi ta den tredje superkraften?
Ja.
Det är energi. Energi så att folk tror att du tror. Varför ska de tro på dig om inte du gör det? Och det är ju väldigt mycket observerbart via ditt icke-verbala, alltså kroppsspråket och rösten. Naturligtvis finns det också starka och svaga ord. Det ska man inte glömma och det påverkar också tydligheten. Då. Men om du säger, jag tänkte att vi skulle ha ett litet möte där vi kanske kunde prata om och så vidare. Det blir inte tydligt, det blir inte bra, det är låg energi. Ingen är sugen på att gå på det mötet.
Nej.
Men om du då har mycket tydligare och rakare ditt språk så ökar också energin på det sättet. Så det finns en balans mellan energi och tydlighet här som behöver vara högt på båda två. Så energi märks ju väldigt mycket till exempel i kroppsspråket, hur du ser ut. Vad har du för maner, gester, ögonkontakt? Har du någon slags executive presence där du är liksom tydlig i hela din varenda gest är meningsfull och sådana här saker? Här jobbar man också jättemycket förstås för att utveckla människor som inte då kanske visa sig vara så tydliga eller så energirika i sitt kroppsspråk. Och här i Norden så är vi ju kanske inte jätteyviga kan man ju säga. Så vi har ganska gott om möjligheter att öka den delen. Men också hur vi jobbar med betoning, pausering, andra sådana här saker som volym, tempo. Alltså det finns mycket vi kan göra för att skapa en energi. Och det intressanta är att om du har någon med energi så blir det en magnet. Det blir som magnetfält. Ja. Folk dras till människor med energi.
Det blir väl den här karismatiska ledaren som står där. För det är oftast den personen som kanske har den där energin som står där och tror på och kör det här brandtalet för att den verkligen, det här är det någonting den
Jag gjorde en deep dive på det här med karisma.
Ja.
Och då är det ju så att alla de här tre delarna vi pratar om ingår där. Alltså empati, en del av karisma, storytelling, metaforer. Mm. Alltså en karismatisk människa pratar 50% mer i metaforer än en icke-karismatisk människa. Och sen också då kroppsspråket, gesterna, allt det där som vi pratar om nu. Alla de här tre gör att du faktiskt också blir mer karismatisk. Så de hänger ihop då, på det sättet. Och det finns en studie här kan jag säga. De vi nu pratar om att empati då ger engagemang hos medarbetarna, så är det också så att den som kommunicerar utåt med hög energi och hög tydlighet också har ungefär 70-75% engagemang bland de som lyssnar. Istället för kanske noll om de har väldigt låg energi och väldigt otydliga på köpet. Så att även där då visar det sig att kommunikationen är jätteviktig för att skapa den här bränslet eller motorn eller laddningen som gör att de sen presterar och vi får de resultaten vi vill ha. Och därför behövs de här tre superkrafterna. Sen kan man bryta ner dem som vi gjort delvis här nu då, i olika delar.
På ett sätt så är det ju självklart när man tänker det här med energi att det gör, men det blev lite aha-moment för mig nu känner jag. Jag har ju, för många år sedan så gick jag ju grundkursen i retorik på högskola och lärde mig fantastiskt mycket kring det. Så att jag om någon vet ju värdet av det. Men nu när du säger det, för att det här är ju också en sån sak som när jag står med ledningsgrupper ibland och så pratar vi kulturvision och vi pratar värdeord och vi pratar hur tar vi det här vidare och hur ska vi få med ledarna att bli motiverade till att de också, och många gånger då det verktygen man ger till ledarna, det är ju snarare mer informationen som de ska ta vidare sen till medarbetarna kring varför ska vi göra som vi gör. Men att då blir det ju också det här tycker jag blir så bra att du tar upp det, för du också med så här, men hur ska de då förmedla det och hur ska vi då skapa bättre förutsättningar för att det också ska ske en skillnad? Jo, det är också att ge ledarna verktyg i att energin är minst lika viktig. Hur för vi fram det?
Alltså energi är ju den äldsta formen av, alltså energi, icke-verbal kommunikation är den äldsta formen av kommunikation som människan har. Långt innan vi kunde formulera ord. Det fanns en gen som heter FOX2P tror jag, som muterades 2 gånger på kort tid och sen kunde vi prata. Vi kunde formulera ord. Innan dess hade vi inga ord. Då hade vi bara kroppsspråk och grymtningar och skrik. Alltså det var det vi hade. Mm. Så det är klart, vi litar ju väldigt mycket på den typen av kommunikation. Om du liksom skakar på huvudet och säger trevligt att träffa dig och tittar bort, så litar jag inte på orden lika mycket som på ditt kroppsspråk till exempel. Så att därför är de viktiga att de är i samklang. Ja. Men det är samma där, om du har någon med massa energi som är helt otydlig, då blir personen en clown. Jag tror inte någon chef vill uppfattas som en clown, någon ledare eller någon kollega heller för den delen kanske. Det är inte samma sak som att man inte kan vara rolig. Vi ska ha kul på jobbet, vi kan tramsa jättemycket, men vi ska också vara seriösa. Så vi behöver ha både och förstås. Mm. Men det är just den här balansen mellan de här tre då hela tiden. Att du inte tappar någon helt och hållet. Sen är du oftast väldigt bra på någon kanske i förhållande till de andra. Mina två bästa chefer var framförallt empatiska. Nummer ett var empati. De var jättebra på det och det skapade en enorm trygghet i mig. Att jag kände att de bekräftade mig. De höll inte med om allt jag sa på den tiden. Men jag kände ändå att jag kunde ta upp vad som helst. Jag var trygg i deras sällskap. De brydde sig. Man ska bry sig. Det är bra utgångspunkt.
Ja.
Jag brukar säga att du får de medarbetarna du förtjänar.
Ja, men så är det
ju. Och du får de kunder du förtjänar.
Mm.
Någon form av servant mentality är inte fel. Det finns inga motsättningar. Alltså du är inte svag för att du är service minded och bryr dig om din personal till exempel. Det är tvärtom. Det vet ju du. Det finns ju mycket som helst att vinna. Allt du gör, hela ditt jobb går ju på detta.
Det.
Så att det är kulturresan och allt vad det är.
Ja. Därför jag tyckte det var så viktigt att ta det här som ett ämne i podden. För att kommunikation är ju så viktigt. Och precis nu också som du bryter ner de här superkrafterna också. Vad är det då som behövs för att vi ska skapa en framgångsrik kommunikation? Och att det sen leder, för det är det här många gånger som jag tycker är så viktigt att belysa, det är just att kulturen sker ju hela tiden. Hur vi väljer att kommunicera, rättare sagt hur vi väljer att vara empatiska, hur vi väljer att vara tydliga, våran energi, det skapar ju kulturen hela tiden som då kan leda till att man känner motivation och arbetsglädje och man känner engagemang. Och precis som du pratade om, man kopplar det sen i slutändan är det ju, vad vill vi få ut egentligen? Det är ju prestationen, vi vill ha resultaten. Och också då som vi har pratat tidigare om just att det är också lönsamhet i det här. Och på yttre perspektivet, kunden kommer också bemötas av en engagerad, motiverad medarbetare. Som också kommer bli bättre på att kommunicera. För den kommer ju också, man blir ju också lite att man lever ju som man lär. Men det sprider sig också, har vi ett trovärdigt ledarskap, empatiskt ledarskap, det kommer ju det också göra att vi får även medarbetare som kommer vilja agera på liknande sätt.
Ja, och som du säger, det finns så mycket att vinna på det rent siffermässigt. Det finns ju så många studier man kan titta på, men en av dem säger att någonstans 20% högre profitability, alltså lönsamhet på att du har engagerade medarbetare. Det är inga små siffror. Och tittar man tvärtom, om du har väldigt oengagerade medarbetare eller rädda medarbetare för att det är en sån här toxisk miljö, då sjunker ju kreativiteten jättemycket. Du har fler olyckor, fler fel, allt det som vi också pratade om med det här sjukhusexemplet förut. Ja. Så att det finns bara att vinna på att försöka skapa en bra gemensam stämning. Men det är inte alltid så lätt. Och ibland händer det saker som kommer utifrån som påverkar den. Och kan vara en konjunktursak eller något annat, och plötsligt så blir du lite mer hotad. Du har alltid en livaktig hjärnan som undrar om det är något som händer som inte är bra och sånt här. Så du måste tänka på den biten också. Och när man tittar på det här med hur mycket lättare det är att fokusera på problem än på det som går bra, så beror ju det väldigt mycket på att det är så vi genetiskt är gjorda. Vi kan inte bara gå ner till det där vattendraget och där är ett lejon och så tänker vi kan nog komma överens. De människorna finns inte längre. Nej. Så vi har någon slags misstänksamhet ingrott i oss. Det betyder att vi behöver jobba hårdare, mer, för att skapa den här positiva miljön och inte släppa taget. För så fort man släpper taget om den och glömmer att påminna sig om uppskattning och hjälp, alltså uppskattning som är så himla viktig.
Ja. Jag brukar säga att vi behöver systematisera uppskattning. Vi kan inte ta det för givet.
Det har du sagt i någon podd, vet jag. Eller ni har pratat om det tidigare. Jag har lyssnat på ett avsnitt. Jättebra. IBM-studien som visar att de som har 6 gånger mer positiv recognition är mycket mer högpresterande i förhållande till genomsnittet. Mm. Så att, ja, det finns så mycket att vinna på att ha en god kommunikation, men inte för kommunikationen i sig själv.
Nej.
Utan för vad den ger människor och sen i det fallet vad den då ger hela organisationen i slutändan.
Ja.
Så att farliga fallgropar är till exempel vi och dem-känslan.
Ja.
Den sabbar väldigt mycket. Mm. Så det ska man akta sig för.
Vad trevligt vi har haft. Det har ju faktiskt gått en halvtimme strax. Och som våra lyssnare också uppskattar, det är att vi håller oss i ungefär 30 minuter. Men då tänker jag så här. Finns det någonting som du känner att, för de som lyssnar nu, som du tänker så här, finns det någonting som du skulle vilja skicka med dem? Kanske någon liten tankeställare, någon uppgift? Just det här att kunna ta det här med kommunikationen vidare i deras vardag.
Ja, pröva någon gång när du har någon framför dig som pratar att inte har den här inre rösten som ska börja kommentera saker eller associera och vilja prata själv. Se om du kan stilla den här rösten ett tag. Låt den få vara i baksätet så du kan bara liksom lyssna in. Då har du gett en gåva till någon som uppskattas hur mycket som helst. Ja, det tror jag är nummer 1 faktiskt.
Det var ju någonting väldigt konkret också. Ja, det ska jag faktiskt börja med själv. Så att det får bli min uppgift här för dagen också. Att lyssna in. Det här har varit otroligt givande för mig. Tusen tack för att du ville komma hit och prata kommunikation och kultur, arbetsglädje och empati. Och jag hoppas att du som lyssnar också har fått med dig lika mycket matnyttigt som jag har. Är det nu så att ni har någon fråga till Anthony får ni jättegärna mejla till hello@culturebydesign.se. Och har du som lyssnar tips på andra, det kan vara ämnen, gäster, sånt som ni tycker vore intressant att vi ska förkovra oss i, så får ni väldigt gärna mejla in till samma mejladress. Stort tack för att du kom hit, Anthony.
Det har gått vindsnabbt.
Ja visst, går det fort?
Ja, det går
väldigt fort.
Tack så mycket.
Det var väldigt trevligt att ha dig här. Och stort tack till dig som har lyssnat, och så får jag önska dig en givande dag fylld med arbetsglädje.
Ha det så bra.
Ha det gott.